Den sommaren då jag fyllde 7 år så skulle jag få odla min allra första egna växt. Jag och brorsan som då vid det laget var 4,5, vi fick lite äppelkärnor och så satte vi dem i en kruka fram på vågkanten. Och varje dag så tittade jag och min bror förundrat på den där lilla plantan som växte sig större och starkare. Det var växandets mirakel. Mamma, hon gjorde så att hon ställde krukan i köksfönstret där hemma. Tagligen för att det skulle få maximalt med ljus och värme. Och visst var det spännande att se hur den där lilla plantan växte där hemma i köksfönstret. Men egentligen så var det bara en enda lång väntan på dagen P. Planteringsdagen. Då vi äntligen skulle få sätta vår lilla planta ute i trädgården. På platsen som vi hade utsett gemensamt. Bredvid busken med de vita vinbären. Och dagarna har ju en tendens att kännas långa när man är barn. Och ännu längre blir de ju om man väntar på någonting. Men så äntligen, någon gång i början av sommaren, så hade den där dagen kommit. Dagen när mamma bestämde sig för att nu är nog plantorna starka nog för att klara av verkligheten där ute. Med vind och regn och rusk och hälsingeväder. Och det var med andakt som vi satte spaden mot marken och ömt begravde plantan. Min till höger och brorsans till vänster. Vi tittar på de där plantorna flera gånger varje dag den där sommaren. Och det gick inte så speciellt lång tid innan jag upptäckte en oroande tendens. Plantan till vänster, den växte något snabbare än plantan till höger. Och den blev något grövre i stammen. Mamma tröstade och sa att det är ingen fara, din kommer nog i kapp ska du se. Det kan vara så där, oroa dig inte. Men oron den bara växte. Och den växte i takt med att skillnaden mellan de där två plantorna blev större och större. Och när det så småningom var dags att börja skolan så hade min planta dött. Och min brors levde vidare. För att sen året efter bära sin första frukt. Och jag anar att där någonstans, i samband med min älskade plantas död, så dog också mitt intresse för växter och träd. Och det blev inte bättre av att brorsans träd levde vidare till att bli ett riktigt stort och vackert äppelträd. Temat för kyrkoåret den här söndagen är växande i tro. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, tack för att du är med oss här när vi firar gudstjänst. Tack för att vi får komma tillsammans och vi får känna hur vi växer i vår tro när vi är i din närhet. När vi hör sångerna sjungas, när vi får stämma in i lovsången. När vi får dela det som är församlingens gemenskap. Människor som får flytta hem till evigheten och när vi inlämnar nya medlemmar mitt i vår gemenskap. Hjälp oss Herre att alltid leva dig nära. Och hjälp oss att för var dag som går växa oss starkare i det som är vår tro. Amen. Att växa i sin tro. Det är som jag har sagt ifrån den här talarstolen nu ganska många gånger. Normaltillståndet för en kristen människa. Att i allt bli mer lik Jesus. Att växa i Guds likhet. Att dö från sitt eget. Att dö ifrån världen. Att helga sig. Som det stod i texten som Josefin läste. Det normala för en kristen människa är att jag idag är mer lik Jesus än vad jag var igår. Och att jag imorgon är mer lik Jesus än vad jag är idag. Det är normaltillståndet. Och det är ju bland annat därför som vi samlas till gudstjänst. Det är ju därför vi så enträget söndag efter söndag kommer tillbaka hit och går på gudstjänst. För vår gudstjänst vill vara som köksfönstret som maximerar solen och värmen för växandets skull. Här får vi möta Jesus, det är tanken. Här får vi tillfälle att vattna den torra jorden. Det är tanken. Och här får vi den goda, näringsrika mylla som församlingsgemenskapen innebär också växa i vår tro. För några år sedan så var det väldigt populärt med armband och bokmärken med initialerna WWJD. Själv hade jag en stor fin brun t-shirt med det här, de här initialerna som på svenska betyder: vad skulle Jesus ha gjort? What would Jesus do? Det här var en bra fluga. Och det var en god fråga att påminna sig om. En fråga som jag skulle säga fungerar i livets alla olika situationer. När du möter en svår situation på jobbet, vad skulle Jesus ha gjort? När frun och du blir så osams att porslinet flyger, vad skulle Jesus ha gjort? När du hamnar i möjligheten att avancera på jobbet, men det finns ett men någonstans där bakom, vad skulle Jesus ha gjort? När du hittar kryphål i deklarationen, det är väl snart dags för det där eländet igen. Vad skulle Jesus ha gjort? Och så vidare och så vidare. Att växa i tro, det skulle jag säga, för det första är att ställa sig just den frågan: vad skulle Jesus ha gjort? Och för det andra, att vara beredd att göra samma sak. Och det är ju då det börjar bli svårt, eller hur? Det är då det börjar bli svårt. Det här andra. Att veta vad som är rätt. Det är ju långt ifrån samma sak som att göra det rätta. Men det är då där som efterföljelsen visar sig. Jag funderar när jag förberedde den här predikan. Om jag skulle bli lite personlig så skulle jag berätta om något tillfälle när jag mycket väl visste vad som var det rätta, men jag struntar i det. Men så tänkte jag, nej. Det är bättre att vi berättar för oss själva. Ta några sekunder nu. När du funderar igenom detta med att veta det som är rätt, men ändå inte göra det rätta. Och fundera kring den stora skillnaden däremellan. Bara någon liten kort sekund. Nu kan ju alla ni som har varit med om det räcka upp handen. Nej, jag skojar bara. På det här området så är vi ju alla människor. Men det fantastiska med att vara människa är att vi har blivit utrustade med ett ständigt tilltal från Gud själv. Det är ett tilltal som inte en enda av oss missar att höra, nämligen vårt samvete. Vi kan säga mycket om vårt samvete, men en sak är säker, att det är Gud som talar till oss genom samvetet. Det är en röst som alla vi kan uppfatta. Vad skulle Jesus ha gjort? Och vad väljer jag att göra? I växandet av vår tro så blir samvetet en mycket god vägledare. En vägledare som vi vässar genom att läsa skriften. Tänk på samvetet som en blyertspenna. Och tänk på skriften som en pennvässare. Så kommer du nära. Hur ska mitt kristna liv undvika att bli den här späda plantan till höger som dog innan sommaren var över? Och istället sätta fart och växa sig stark och bli ett stort rikt träd som ger riklig frukt. Hur ska det gå till? Och vi förstår när vi läser den här texten att det här är ingenting självklart. Och det här är en bön som Jesus ber. Det är Jesus som ber för oss. Och bara det i sig kan jag tycka är oerhört fascinerande med att vara en kristen. Alltså de dagar då jag inte orkar, med tanke på livets omständigheter, formulera en bön själv, så brukar jag tänka, det är andra som ber för mig. Och inte minst Jesus själv ber för mig. Utan att någonsin tröttna så formulerar Jesus sina böner över mitt liv. Det i sig är oerhört fascinerande. oerhört trösterikt. Och det är som Paulus säger, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan då vara emot oss? Och det som är unikt med den kristna tron är ju just denna gudomliga omsorg. Gud vill oss väl, bara för att vi är vi. Ingen annan anledning, inget annat skäl. Vi är vi. I alla andra världens religioner är antingen gudarna onda och vi människor behöver blidka dem. Eller också är gudarna neutralt ointresserade av oss människor. Och vi är mer någon slags schackpjäser som gudarna flyttar omkring bäst de vill. Men så är det inte den kristna tron. Så är det ju inte den kristna tron. För i den kristna tron så älskar Gud oss så enormt mycket att Gud själv väljer att bli en människa. Han delar djävulskapet, det innebär att vara en människa. Och han delar det med oss. Och så säger skriften, far han hem till himlen igen. Och för där, väl på platsen, aldrig avslutande 24/7-bönekampanj just för ditt liv. Just för mitt liv. Och han ber att vi ska bli bevarad i denna värld som vi lever i men som vi inte tillhör. Och vad är det som Jesus säger i den här bönen? Att vi ska bli bevarade ifrån. Han vill inte enligt bönen bevara oss till ett enkelt liv. Han verkar räkna med att vi som kristna ska bli hatade av världen på samma sätt som han blev det. Det bekymrar inte Jesus nämnvärt. Eftersom vi som hans efterföljare är en del av hans kropp. Och vi tillhör inte världen på samma sätt som Jesus inte tillhörde världen. Så verkar världens hat vara ofrånkomligt. Som sagt, det bekymrar inte Jesus. I det sammanhanget ber han i den 15:e versen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem för det onda. Det verkar vara en förutsättning som vi får räkna med att vi tillhör inte världen. Och just detta faktum verkar göra växtprocessen mycket känslig. Precis som våra små äppelplantor där hemma i Hälsingland var känsliga för omgivningen så är vi kristna. Omgivna av ett oväxtvänligt klimat. Om man nu kan säga så istället för ogästvänligt. Annars kanske man kan säga att ett växtovänligt klimat omger oss. Nej, för en kristen människa så kompenseras hatet ifrån världen med glädjen ifrån Gud. Och det gör inte på något banalt, klischéartat sätt utan med en djup, äkta glädje, säger skriften. Den här glädjen kan vara svår för oss i vår tid att få grepp om. Vi som lever i en lyckojagande verklighet. En värld där vi jagar lycka. Men Bibeln lovar glädje. Min personliga lycka jagas till vilket pris som helst. Den glädje, chara, som Jesus ber om är en frukt av Guds rikets härlighet. Och det innebär ju att den är omöjlig att förklara för någon som aldrig har upplevt den. Den är oförklarbar. Det är en fundamental glädje som är helt annorlunda. Totalt annorlunda än någonting vi kan få uppleva i världen. Paulus skriver i Romarbrevet 14 och 17. Till Guds rike är inte mat och dryck att leva. Mat och dryck. Utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Den här glädjen är så annorlunda så jag tänker att också vi kristna ibland glömmer bort att räkna med den. Den glädje som har sin källa i Gud och som ständigt kan pågå oavsett vad livet utsätter oss för. Det är det den kristna tron säger. Ni kan få en glädje som kan pågå oavsett vad livet utsätter oss för. Hur olyckliga vi än är. Så kan vi leva i den här glädjen. Vi ser i Nya testamentet ofta hur just detta sker. Man är utsatta för förföljelse, för misshandel. Men man lever i glädjen. Till slut bara. Vad var det Jesus vill bevara oss från, eller kanske bevara oss till. Ofta tänker man ju att man ska bli bevarad från någonting, och det är ju på ett sätt en rätt tanke. Men kanske säger det mer om ordet, om vi tänker att vi ska bli bevarad till. Att bevara innebär ju att man vill behålla någonting som det är. Bevara granskogen eller någonting sånt där. Vi ber ju just nu här i församlingen, och vi är alla med i den bönen, hur vi ska kunna bevara förskolans lekplats. Bevara någonting som är gott. Bevara oss i det goda. Och Jesus verkar på något sätt be en profetisk bön, då det han ber att vi ska bli bevarade ifrån, det vi ska bli bevarade ifrån är splittring, och det han vill bevara oss till, det är etthet. Att vi ska bli ett. Och som Jesus säger, liksom vi är ett. Här får vi komma ihåg att Jesus ber en bön till sin fader i himlen. Det han säger, alltså, vi som hans efterföljande lärjungar ska vara ett. Och så använder han som referens för denna enhet treenighetens enhet. Varken mer eller mindre. Referensen är treenighetens enhet för den enhet som vi som kristna ska utgöra. Det är rätt häftigt. Och här finns det kanske en bortglömd sanning att fundera vidare på. Längre fram i samma bön, i 21 versen, som Josefin inte läste, så säger Jesus: jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Jesus ber att bevara oss ifrån splittring och slitningar, och bevara oss till enhet. Vi är människor, Jesus vet det. Och vi har svårt att komma överens. Jesus vet det. Vi är envisa, och så tror vi alla att just vi har rätt. Jesus vet det. Det finns en rolig historia om pingstpastorn som talar med Gud i något ekumeniskt sammanhang. Och han säger: hur ska jag kunna samarbeta med den där prästen? Vi har ju inte samma teologi. Då svarar Gud: det går nog alldeles utmärkt. Du och jag har ju samarbetat i alla år, trots att vi inte har samma teologi. Vi människor vill så mycket olika. Vi har så många dolda agendor. Vi är inblandade i så många maktkamper. Vi läser skriften så olika. Jesus vet det. Men ändå ber han bönen om etthet, om enhet. En enhet lika stark som treenighetens enhet. Det måste ju då vara en enhet som baseras på andra grunder än att vi tycker lika. Alltså, jag har en annan ledarskapssyn, jag har en annan dopsyn, jag har en annan bibelsyn. Människor är olika, Jesus vet det. Men ändå ber han den här bönen. Han ber den för att denna bön bär med sig en sån enorm hemlighet, en sån enorm sprängkraft. För att vi som enskilda ska kunna växa i tron. Men inte bara vi som enskilda, utan hela Guds rike. Det är när vi är ett, säger Jesus. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Jesus säger att vi kommer att växa i antal den dagen vi blir eniga. Vi ska bli ett för att världen ska se. Och vad säger Jesus i bönen? Tro. Jag läser de här verserna fram och tillbaka. Och jag tänker, tänk om detta är den hemlighet som vi så länge har bett om. Tänk om våra inbördes relationer som Jesu efterföljare är så viktiga att vi inte ens kan ana det. De är viktiga för vårt eget växande, men också för omgivningens skull. Vad skulle Jesus ha gjort? Vad skulle Jesus ha gjort? Och är vi beredda att göra på samma sätt som Jesus skulle ha gjort? Och är vi beredda att handla så som Jesus skulle ha handlat? Jag tänker på någon gammal slagersång. Är det här du kallar väckelse? Amen. Herre Jesus, tack för att du är med oss här när vi firar gudstjänst. Tack för att du är här med din egen helige ande. Det är fantastiskt att få komma in i din närhet och vara nära dig. Sitta vid dina fötter, få läsa skriften och få ana någonting av vad skriften har att säga till oss i vår verklighet. Herre, vi vill så gärna vara en församling som läser ordet och som följer ordet. Och som försöker förstå ordet utifrån de förutsättningar som just vi har. Hjälp oss att vara det, Herre. Och hjälp oss som enskilda att leva liv. När frågan, vad skulle du ha gjort Jesus, är den största. Och följdfrågan blir helt naturlig för oss. Att jag vill göra som Jesus skulle ha gjort. Varken mindre eller mer. Jag skulle vilja göra precis som Jesus skulle ha gjort i den här situationen. Tack Herre för att du är med oss. Amen.